När det gäller det här att utöva självkontroll eller omgivningskontroll därför att man har gripits av människofruktan, så kanske jag ska nämna lite speciellt en kategori människor, och det är de som har blivit mobbade i skolan. Det är ju dessvärre en ganska vanlig grupp, en stor grupp. Barn som har blivit mobbade i skolan. En bit av allvaret i det här tillståndet är att det sker vid så unga år. Ju tidigare i livet en människa får anledning att gripas av människofruktan, desto mer kan vi säga att hon går sönder. I all synnerhet gäller ju detta om det lilla barnet inte hade så att säga klara relationer med sina närmaste innan det här började. Det går lättare att komma över sviterna efter en mobbning om man före mobbningen hade utvecklat ett, vad ska vi säga, förtroendefullt sätt att vara tillsammans med människor. Förvånansvärt många som berättar att de blivit mobbade i skolan brukar säga när man frågar dem att de aldrig talade med någon vuxen om det här. Det är påfallande vanligt. Man frågar, men tog du inte upp detta med din lärare eller med fröken eller med mamma eller pappa? Nej. Varför gjorde du inte det då? Ja, det vet jag inte. Ibland kan man se att den människofruktan som blir följdverkan av skolgårdsmisshandel, om vi ska kalla det så, är speciellt riktad emot jämnåriga. Ibland möter man människor som blivit mobbade av sina klasskamrater eller lekkamrater, och som tycker det är underbart att gå och konka på små bebisar, och som gärna jobbar på ålderdomshemmet och sköter stappliga tanter. Men jämnåriga är en säkerhetsrisk. Och det innebär alltså att svårigheten kanske ganska selektivt dyker upp i ens liv när det blir tal om äktenskap och parbildning och sånt här. För det är ju som regel med en jämnårig. En kategori, en undergrupp ibland de som blir mobbade i skolan, som det är viktigt att lära sig känna igen, det är de som hämnades på lektionerna. De där som visserligen fick stryk på rasterna, men som tog skadan igen på lektionerna genom att ha stort A i allting, eller femmor eller vad det heter numera. Och jag talade nyss om detta att man så att säga ur en grundupplevelse av människofruktan kan börja utveckla antingen en självkontroll eller en kontroll av omgivningen. Att hålla läget under kontroll. Och det här är alltså ett specialfall och ett ganska vanligt sådant. Att de som har goda intellektuella förutsättningar låter intellektet blomma över alla gränser. Och blir skolljus i den där lite, vad ska vi säga, lite instängda meningen. Överdängare i den intellektuella branschen. Och mer eller mindre vilsekomna så fort saker inte kan lösas med hjälp av en dator. Eller med teknisk analys. Eller med lexikonkunskaper. Man utvecklar alltså som en livsstil utifrån ett mått av fruktan för omgivningen. Både att så att säga göra sig intressant, betydande, vad vi nu ska kalla det, med hjälp av sina kunskaper. Ibland också använda kunskaperna för att liksom platta till omgivningen. Här kan det finnas lite olika modeller som ni förstår. Men när man träffar en människa som är så här, som har en sån här begåvningsprofil som ser ut som ett alplandskap, eller som en kyrka med lågt tak och en jättehög spira, där alltså intellektet skjuter upp som ett babelstorn i höjden medan resten ligger som ett flackt landskap, då bör man liksom efterhöra, hur hade du det i skolan? Ja, lektionerna, ja, men rasterna, hur var de? Och inte sällan kommer det fram att då var det jobbigt. Och ut ur detta liksom växte det fram en sorts renodling. Jag blir inte, får inte vara med bland kompisarna, jag fick inte vara med bland kamraterna. Jag lät alltså, så att säga, min emotionella utrustning ligga i träda. Däremot kunde jag göra mig väldigt bra gällande på lektionerna, och skrivningarna skulle ni ha sett, förstår ni. Det var grejer. Därför så sköt intellektet i höjden. Och för att en sån människa ska komma till balans i sitt liv så är det ju liksom viktigt att man får lära honom att inte låta intellektet vikariera för känsla och vilja. Det går sällan bra. Förståndet är bra till mycket men inte till allt. Nå, detta var alltså en kategori av människor som blivit förnedrade, fått anledning att förlåta sin omgivning, men där man kanske ändå måste åtgärda det som brukar kallas för dåligt självförtroende. Och här är dåligt självförtroende lika med människofruktan. Nästa grupp. Där kan vi istället urskilja ett mönster av förakt, självanklagelse och en mer eller mindre olöst skuldproblematik. Förakt, självanklagelse och skuld. Det kan ju tyckas vara nästan detsamma som den förra gruppen, och som ni själva förstår, gränserna är ju minst sagt oklara. Allt flyter i allt här. Men dessa människor löser sin situation på ett lite annat sätt. Försöker inte lösa den med kontroll, utan tenderar snarare att gå in i olika självdestruktiva beteenden. Och det kan ju vara på många handa sätt. Det kan handla om att odla ett självförakt. En sorts nästan tvångsmässig benägenhet att säga usch över sig själv. Somliga människor klär sig nästan utstuderat fult. Så där som man spärrar upp ögonen och tänker, vad har människan på sig för någonting? Ser hon inte att hon ser ut som en fågelskrämma? Jo, visst gör hon det. Det är det hela går ut på. Människan har kommit att identifiera sig själv som så föraktlig att man faktiskt också börjar att vad ska vi säga, gestalta sig själv inför omvärlden som föraktlig. Och det kan ligga en sorts förväntning i det. Vi har de här tillstånden med mer eller mindre uttalade inslag av självbestraffning, som till exempel anorexi och självsvält. Man kan komma in i det på många olika vägar, det vill jag säga. Men en av vägarna handlar faktiskt om självförakt, att man nästan njuter när det blir mindre och mindre av denna vidriga varelse som heter jag själv. Personligen tror jag att det är rätt mycket samma andas barn när man ser missbrukare som liksom bara vräker i sig sprit i avsikten att bli så fulla så att de spyr som en fontän direkt. Man kan ju tycka det att det där kan ju inte vara någon större nöje, och det kanske inte heller det går ut på längre. Nöjet består kanske inte i att vi bara blir dimmig i huvudet av spriten, utan att faktiskt få lov att förnedra sig själv. Det kan finnas en kraft i missbrukarens liv som så att säga kan kalla sig självförnedring. Att göra sig till ett fyllesvin, för att använda det uttrycket. Och därmed bevisa faktum. Somliga människor som används mycket som driftkucku. Vad är en driftkucku för någonting? Ja, det är alltså en människa som man hånar, driver med, gör löjlig, skrattar åt. Ibland händer att en sån människa gör en dygd av nödvändigheten och gör sig till en driftkucku. Alltså den gamla välbekanta bilden av clownen som gråter under masken. Att man alltså kan möta en människa som till en början ter sig väldigt uppspelt och lite sprallig och tokroliga infall av alla möjliga slag. Och så hittar man bakom allt det här en förvirrande blandning av besvikelser och självförakt. Det kanske inte i och för sig är ett så självdestruktivt beteende det här, men det kommer ändå in under de reaktioner som liksom bär föraktets prägel, om jag får säga det så. Människofruktan var alltså det ena, skuld, förakt och självanklagelse var det andra. Och nummer tre, övergivenhet. Övergivenhet. Personligen misstänker jag att övergivenheten är något av det tyngsta som kan drabba en människa. Förakt och övergivenhet är fruktansvärda saker. Och det är naturligtvis inte en händelse att Jesaja 53 inleds med orden föraktad varan och övergiven av människor. Man kan tåla många kriser. Man kan tåla förvånansvärt mycket fysisk smärta. Om man så att säga inte är sårbar på de här punkterna. Men en människa som har övergivenheten som sin livsluft tål väldigt lite. Kanske ingenting. Därför att det är i sig en så tung börda att bära. Hur tenderar man att bemästra sin situation om övergivenheten är ens tyngsta börda? Ja, det finns några olika huvudlinjer. En handlar om att göra sig övergiven. Så det är betydligt uthärdligare att göra sig ensam än att bli ensam. Det är ungefär som detsamma som att det är lättare att göra slut på en förlovning än att få slut på en förlovning. Det är bara det att det här är ju ett sätt att lösa problemet som ju på något sätt är förvänt. Man kan lösa problemet så en gång. Men om man i längden tenderar att behandla alla relationer så här, så blir ju läget ohållbart. Men man möter alltså människor som för säkerhets skull stöter alla ifrån sig. Som för säkerhets skull gör sig övergivna. Och när man så att säga kastar lite ljus över ett sådant handlingsmönster, så kan det komma som en stor överraskning för människan själv ibland. Ibland kan det nästan vara svårt att få personen att se det om man inte ger en liknelse. Och den jag funnit vara bäst är att säga till en person att tänk dig en som är så rädd för att dö så han tar livet av sig. För det är ju ungefär vad det handlar om. Man är så rädd för övergivenheten att man ser till att man blir övergiven. Eller rättare sagt, man ser till att man överger. Att man sviker den andre innan han ens har hunnit få en chans att svika en själv. Och det är inte alltid säkert att man ser det där i sitt eget liv. Utan en människa som kanske kommer och klagar över sin extrema ensamhet. Det kan vara en människa som har utvecklat det här till förfining utan att se det själv. Det händer. Variant nummer två. För människor som brottas med övergivenhet är att istället så att säga äga någon. Och i många sammanhang utvecklar det sig någonting som ser ut som en relation men inte är en relation. Därför att i en äkta relation har vi två fria människor på samma nivå. Och de har var för sig beslutat att ge av sig själv till den andra. Det är så att säga kännetecken på en äkta relation. Det typiska för ägande relationen är framförallt att den aldrig är på samma nivå. Hemma äger jag en katt och det är jag glad för. Men vi är inte på samma nivå, katten och jag. Utan det är jag som är husse. Och vi kan väl ha det trevligt ihop ändå kanske, men så där är det ju så att säga inte mellan människor. Det går bra med en katt, men med människor funkar det inte lika bra. Och äga kan man göra från två håll. Man kan äga uppifrån och man kan äga nerifrån. Den som äger uppifrån gör det i regel i kraft av anklagelser. Och den som äger nerifrån gör det i regel i kraft av vädjanden och dåligt samvete. var vänlig tyck synd om mig. De flesta som sysslat med själavård har erfarenhet av ensamma människor som väldigt starkt vädjar till ens medlidande, men som plötsligt, nästan utan föregående varning, kan slå om och komma med oerhörda anklagelser. En dag när man kanske inte hade tid att titta in så får man ett telefonsamtal någon gång fram på nattkröken där man blir utskälld och anklagad, så man nästan ser sig om efter en begravningsentreprenör. Man känner sig som att så här anklagar jag aldrig blivit i hela mitt liv. Vad har jag gjort? Och så träffar man vederbörande dagen därpå och då är hon eller han tillbaka i så att säga det nedre läget igen. Hur man än försöker så är det svårt att få den personen att relatera sig till mig som en jämnbördig person. Utan antingen underifrån eller ovanifrån. Bakom ett sådant beteende finns alltid stora fonder av övergivenhet. Inte alltid ska jag inte säga, men ofta. Grupp nummer fyra slutligen. Där kan vi tala om uppgivenhet eller förvirring. Uppgivenhet eller förvirring. När man kommer en sån människa in på livet så förnimmer man mera att omgivningens svek skapat ett tillstånd där personen liksom inte kan få en entydig bild av tillvaron och omgivningen. Ingen entydig bild av tillvaron. Utan det blir som en karta som hela tiden skiftar utseende. Och den är lite svår att orientera sig efter. Det här tillståndet av inre förvirring märker man i samtalet på att saker som man trodde var avklarade återkommer hela tiden. Man har kanske gått igenom en sak och bett över den och riktigt talat igenom och vederbörande gick hem och sa att ja, nu förstår jag precis det här, och så kommer han tillbaka en vecka senare och förstår ingenting. För kartan har hunnit anta 10 utseenden på vägen och det som du bibrakte var bara nummer 11, så att säga. Därför får man en alldeles speciell känsla av att aldrig komma någon vart när man befinner sig i samtal med en sådan människa. Man kan känna igen det här tillståndet på ett annat sätt också. Dessa personer blir nästan alltid väldigt obeslutsamma. Och det är i och för sig inte svårt att förstå. Den som aldrig kan komma till klarhet om hur verkligheten egentligen fungerar runt omkring honom har ju oerhört svårt att fatta ett beslut. En person vars inre karta över verkligheten på det sättet blir oläslig blir därför en obeslutsam person som gärna ger ett lite barnsligt intryck och som väldigt gärna söker auktoriteter att fästa sig vid. Människor som alltså ska tala om hur verkligheten fungerar. Man kan bli en människa som det heter söker goda råd. Nu ska vi ju liksom inte bara måla upp de här bilderna för att få ett skräckkabinett att känna igen sig i. Utan vår målsättning är ju att vi på något sätt ska förstå vad vi ska bedja om. Det är alltid själavårdssamtalets målsättning att vi ska komma fram till böneämnen. Och då kan alla fyra de här kategorierna egentligen sammanfattas i ett enda ord, och det ordet förtroende. Eller om du vill vända på det, misstro. Därför att när en människa blir sviken och förnedrad av sin omgivning så händer det två saker på en gång. Och det ena är att det ansamlas någon form av vrede, hämndbegär, bitterhet, missundsamhet, någon form av aggression eller något i den branschen. Det är det ena som händer. Men det andra som händer är ju också att människans förtroende för människor lider skada. Och därför ser man ibland att förlåtandet av dem som svek är kanske bara halva läkedomen, ibland inte ens det. Utan vederbörande går även efteråt och dras med ganska tunga bördor. Då ska man inte utan vidare säga till en sån människa att du har inte förlåtit. Det kan hända att förlåtelsen var halvhjärtad. Det kan hända att förlåtelsen är en process som måste få lov att ta tid. Öppet och rent inför Gud är det i det ögonblick man säger jag vill förlåta. Men den känslomässiga processen kan ta tid ibland. Det är två skilda saker. Men det kan också vara så att det inte är på förlåtelsesidan man hjälper personen vidare, utan på förtroendesidan. Om vi då tar en person som lever i människofruktan och som utövar kontroll över sig själv och sin omgivning, så kan det vara väldigt viktigt att få peka ut, detta är ju egentligen en förklaring av misstro mot din omgivning. Kan vi möjligen be Gud för det första att du får kraften att avveckla dina kontroller, lägga ner dem. Och för det andra att finna vilka människor du kan förtro dig åt. När det gäller en människa som brottas med övergivenhet så är det en triumfens dag. Man har kommit så långt som man kan säga, skulle du inte kunna ge mig det förtroendet att jag får komma när det passar mig? Istället för att du på olika sätt liksom drar i mig för att jag ska komma. Tänk om det faktiskt är så att jag kommer ändå. Vilken upptäckt. Tänk om du skulle våga ge mig det förtroendet. Att jag inte omedelbart försvinner runt horisonten. Eller om personen har en annan människa som han eller hon gärna drar i. Att man säger så här. Och nu Pettersson kommer fastän du rycker och drar i honom. Hur mycket hellre tror du inte då han skulle komma om du slutar att dra? Det kan ju vara som en väldig utmaning. Tänk om det faktiskt är så. Att han kommer trots att jag drar. Jag som har gått här och trott i alla år att han kom för att jag drog. Det säger man inte vid första samtalet, som ni förstår. Som regel gör man inte det. Men jag säger den triumfens dag när man kommer dit. Till då kan det hända mycket. Djupa saker. Detta är smärtsamt. Man rör ungefär som tandläkaren rör vid nerven långt in i pulpan. Det är så smärtsamt det. Men när man kommer dit hen att detta är möjligt, så kan väldiga perspektiv öppna sig. Och det handlar återigen om förtroendet, som ni ser. Det brutna förtroendet. Och trots att personen säger att det är ett dåligt självförtroende, så är det nästan aldrig sant. Utan det viktigaste i sammanhanget är att förtroendet för omgivningen är reducerat. Den obeslutsamma människan kan behöva få se sin obeslutsamhet ur, ska vi säga, ett förtroendeperspektiv. Den obeslutsamma människan kan behöva få se att hans obeslutsamhet har med förtroende för omgivningen att göra. De allra flesta i Sverige kan cykla. Och man kan ju bara fråga vederbörande, för man kommer ju som regel ihåg sina första mer eller mindre taffliga försök på tvåhjulingen. Och man kan ju då fråga, när du lärde dig cykla, satte du dig direkt på hojen och trampade iväg? Eller när du lärde dig simma, gick det direkt utan kallsupar, utan du bara forsade iväg och tog simbojamärket direkt? Nej, så har det inte varit för någon. Detta att lära sig tillvaron handlar ju om att våga misslyckas. Men den uppgivna och i sitt inre förvirrade människan vågar inte detta. Bitvis därför att han tänker, det finns ingen människa som hjälper mig om jag misslyckas. Jag har inte det förtroendet för min omgivning. Jag måste hela tiden ha någon som tar ett ansvar för mitt liv, för jag orkar inte med att det går snett. Jag har ingen beredskap, ingen förmåga, ingen, kanske inte ens någon vilja att lära av mina misstag. Om nu den obeslutsamme känner det som om han gick på en tunn tråd över Niagara i storm. Så det är klart att man ser sig om efter ett halmstrå som kan ge, vad ska vi säga, trygghet åt livet. Och i allt detta ligger ju då att man räknar inte med att den tryggheten ska infinna sig om det är som man vinglar. Utan man ska ha någon som går före på linan och som man kan hålla i. Och det är egentligen en attityd av misstro. Men älskade vän, det hör till livet att vi lär oss av våra misstag. Det får du också göra i en förlitan på att det kommer någon och plockar upp dig om du cyklar omkull. Någon kanske till och med bärgade ju Niagara om du skulle trilla ner i vattnet. Du lever ju faktiskt än idag. Ja, det är en tanke som ibland kan komma nästan som en överraskning i sådana sammanhang. Tänk att det har gått ända tills nu. Jo, men det är ju också så att man har hela tiden frågat om råd. Man kan fråga en sån situation. Hur ofta följer du de råd du får? Det är en bra fråga. För det är inte så där förfärande ofta som man gör det, trots allt. Och ibland är det så att människor söker Guds ledning för struntsaker. Just för att man bär på den här obeslutsamheten. Jag är inte särskilt begåvad i marina ting. Men det har sagts mig att en båt inte går att styra om den inte har lite fart. Det som brukar kallas för styrfart. En båt som ligger stilla kan ju inte lyda order. Det behöver man ju, det kan ju till och med en landkrabba förstå. Och det måste man kanske ibland ta det som en liknelse. Du måste sätta dig i rörelse för att kunna besluta någonting. Och du får göra det så att säga i ett förtroende om att vi runt omkring dig, vi frågar efter hur du har det.